Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hockeyvänner, vad säger ni om en ny Viaplay Hockey podcast avsnitt 366? Det är den som är på ingång, nämligen den här mörka decemberdagen, kalla decemberdagen som det är. Även då när man bor i Stockholm så var det minus 15 grader och alla får jättepanik. Så här kallt kan det ju inte vara, men så är det. Och jag undrar bara, Erik Granqvist, nu bor du ju i Skåne i och för sig, men du är ju van vid kyliga klimat, eller hur?
30 grader kallt och lappar överallt. Det var ramser som järnkaminerna sjöng när vi mötte dem i Globen på det glada 90-talet.
Ni har ingen tunnelbana.
Säger Håkan Södergren.
Skoter, raggare. Ja, det var mycket sådana grejer och det gav bara tändvätska. För det var ju vi mot världen som Lars Osten Bergström tuta i oss. Och det gav ju guld 96 och det är många lag som jagar guld nu. Men jag blickar ut över ett vackert Ängelholm i vinterskrud. Jag har varit ute och rest. Jag har varit faktiskt träffa baronen av Hammarö, Harald Lyckner, uppe i Värmland. Han och hans förtjusande fru Annika. Jag och Maria Roth var och föreläste där, både Hammarö och Kristinehamn. Så det var mycket trevligt. Det lärde mig mycket av Maria och det var kul att träffa Harald. Han hälsade så mycket till.
Ah, tack. Han var solbränd som tusan, gissar vi.
Ja, de kom precis från 2 veckors golf i Lagos, tror jag det hette, och det kunde han verkligen rekommendera. Och ja, det var riktigt kul att träffa den glada baronen. Han var glad, och vilken harmoni att kunna nu se tillbaka på en fenomenal karriär som spelare, coach, expert, och nu kan han spela golf och njuta av kärlek.
Ja, det är han väl värd, och han är ju våran bästa lyssnare också, Harald Lyckner. Han lyssnar ju in varenda sekund av den här podcasten. Han har ju en speciell relation till Håkan Södergren, för ni är nästan som bröder, Håkan. Det ska alltid gnabbas och tjabbas, som man säger i Småland, eller hur?
Ja, det är väl lite roligt. Det är ju liksom den atmosfären som man har vuxit upp i lite i ett omklädningsrum, att man ger och tar lite, och det är lite hårda ord ibland och det är stöd och lite tröst ibland, men samtidigt hela tiden det där säger man saker och ting med en glimt i ögat, och för att man är på ett eller annat ställe så är man ju liksom yrkeskamrater, lagkamrater, kedjekamrater. Jag har en spelade alltså för OS i Lake Placid 1980 tillsammans.
Oj, oj, oj.
Några år sedan alltså.
Ja, hur gick det?
Vi kom väl tvåa. Vi slog amerikanerna då som senare vann OS faktiskt, tror jag. Nu torskade vi mot ryssarna, var väl det. Ja, jag kommer inte ihåg, det är rätt många år sedan. Men jag har för mig att det var något sånt där.
Ja, men det är ett berömt OS, är det ju, Miracle on Ice, eller hur? Eller är jag fel ute?
Jo, men det här var för OS, va? Det var, ja. Gick i julhelgen innan, så då möttes det bara för att liksom testa anläggningen och allting där. Så att, men det var ju samma lag i princip. Amerikanerna hade ju samma lag. Va? Ryssarna hade nog blandat sånt där lag som de åkte med till Nordamerika på den tiden i jul-nyårs för att dra in lite stålar och sånt där. Så att, men som sagt, amerikanerna var samma gäng som han senare.
Ja, man väntar ju fortfarande på den här boken det Södergren ska släppa, eller hur, Erik?
Ja, jag hoppas den kommer snart. Men otroligt att ni kommer in på det. För att jag brukar börja när jag pratar. Dels att visa bilder på er två och Valentina och hela vårt härliga gäng. Att vårt lag vi har nu, det är som ett hockeylag i miniatyr. där det är olika personligheter och spetsegenskaper och alla accepterar det som vi är och vi får bidra med det vi är bra på. Men jag brukar visa en bild på Pelle Lindberg och Börje Salming, mina stora idoler när jag var ung där uppe i Norrbotten på 70-80-talet. Och då frågade jag Harald, spelade du med Pelle Lindberg? Och då sa han, nej tyvärr inte. Det var nära, sa han. Det var ju det där föråret som du sa, men han kom ju inte med i laget sen. Där Pelle Lindberg då med sina blixtrande parader spelade mot bland annat 2-2 mot USA i en match där sedermera Miracle on Ice, de vann USA. Men sen drog ju Pelle över till, var ju NHL och Harald fyra stora triumfer här hemma i Färjestad.
Ja, du ser, det finns något samband kring allt i den där lilla hockeydammen som finns där ute. Vi ska ju simma runt i den, tänkte vi här i avsnitt nummer 366 och doppa ner våra skridsko och se vad som väntar, för junior-VM närmar ju sig och det är ju alltid något man ser fram emot, och framförallt när man kommer en bit in i december så börjar man ju blicka lite mot de här analyserna som kommer inför, vilka ska få vara med. Vi är alltså framme vid årgång 2004 nu, Håkan, det är de äldsta som får vara med. Vad tänker du inför junior-VM i Göteborg?
Ja, det skulle bli framförallt kul att ha det på hemmaplan. Vi har ju alltid sett det de senaste åren som sagt att hemmaplan har rätt stor inverkan. Och i det här läget för det svenska laget med uppbackning på läktarna och förutsättningarna då med stor rink också, va? Det kommer ju liksom hjälpa lite antagligen. Eller om inte annat så kommer det ställa till lite problem för transatlanterna som brukar annars ha den här fördelen att spela på sina mått och på sina rinkar och under sina villkor. Så att det kan ju ge liksom en liten utmaning för de här, för annars har det ju, alltså, nordamerikanska lag har ju faktiskt dominerat det här rätt så mycket de senaste tiden, speciellt nu när Ryssland inte är med heller. Så att jag tycker att det ska bli väldigt intressant, och jag tycker att det verkar som att man har tre lag, alltså USA och Kanada, som är i princip alltså lika starka, och sen är det dagsform och lite individuella formtoppar tror jag som kan avgöra det här, eller just förutsättningen att man är på hemmaplan.
Ja, just hemmaplan. Vad tror du, Erik, som jag har följt på nära håll också? Det var väl 2014. Det var i Malmö och allting låg upplagt och uppdukat då för guldfest. Det blev ju inte det för Filip Forsberg och det svenska gänget. Man förlorade mot Finland. Men då var det ju just Sverige och Finland som var i finalen. Så där stämmer ju det Håkan var inne på, att det inte riktigt funkade för Kanada och USA. Men är du med i det spåret fortfarande, att det ska vara problematiskt för dem att spela på större rinka? Eller är det gammaldags?
Nej, men det är absolut en utmaning för dem. Det är lätt att man hamnar lite långt bort från målet. Alltså det är alltid så nära in från sargen. Det skiljer ju 4 meter i bredd på de mindre rinkarna där borta. Så de kommer ju få mer tid med pucken, upplevelsen. Men risken är att man hamnar lite för mycket på utsida och inte på insida. Och vi får väl hoppas att det kan bli en repris på vad vi såg i Malmö där, när det var ett otroligt go i Malmö Arena. Där till slut var det Ristolainen som gjorde köksvägen på Oskar Dansk där. Och Sverige har ju ett lag nu, det här 04-kullen vann ju U18-VM med Magnus Hävelid som coach. Och har ju en ruskigt stark backsida, alltså den är ju, vi ska kanske gå in lite mer på det, men enormt stark backsida. Och även om inte Leo Karlsson kommer att komma lös, så är det också en stark forwardsida. Framförallt om Liam Ögren kan komma upp i full fart och Noah Östlund också tillbaka från skadan som han tyvärr ådrog sig där i Växjö för någon vecka sedan. Men backar och forwards är ruskigt starka. Sen är det ju målvaktssidan som är lite frågetecken, Hugo Hävelid. Men jag vill bara snabbt bara rätta mig själv, att jag kollar på Elite Prospects här och Håkan skrev på sms också att Harald var ju med i OS 1980. Så jag frågade honom, spelar du med Pelle Lindberg? Nej, jag tyckte han skakade på huvudet, men det kanske var en indisk hälsning att han vred på huvudet som ett ja. Men Harald spelat 2 junior-VM också, så nu kan vi gå vidare med årets trupp.
Ja, det är svårläst. Harald Lycke, du kan ju tänka dig att vara programledare med honom i studion. Vet du? Det var inte lätt att läsa honom, men det är klart han var med där, vet du, baronen av Hammarö.
Jag tror till och med att Harald var den enda ifrån det vikingarna som det hette då, som var över att spela för OS, som varit uttagen sedermera till det stora OS också. Och jag kommer inte ihåg, men det var någon som var skadad precis innan som slog med, och Harald varit uttagen då som så här reserv. Så att han kanske inte var med och spelade hela tiden, då kanske var det han syftade på, att han inte spelade med Pelle.
Och visst, har han varit förbundskapten för juniorkronorna också, Harald, eller varit med i ledarstaben i alla fall? Har jag för mig. Ja. Så att han har ju varit med om det mesta. Då kan vi ju hoppa in på junior-VM ordentligt då. Grupp A, Kanada, Sverige, Finland, Tyskland, Lettland. Grupp B, Tjeckien, USA, Slovakien, Schweiz och Norge. Välkomna Norge som då är nya i A-gruppen här i junior-VM. Men grupp A, Kanada, Sverige, Finland, Tyskland, Lettland. Säger de den gruppen, Håkan?
Lite spännande faktiskt, i och med att Sverige har ju många gånger hamnat i en grupp som man har tyckt varit lite för lätt. Man har liksom kunnat cruisa igenom bara och behöver inrikta sig på kvartsfinaler direkt egentligen. Och det har ju tappat lite kanske stinget i laget. Va? Nu får man två matcher, Finland-Kanada där, som blir riktiga utmaningar och riktigt tufft jobb att ta sig igenom, tror jag. Både vinstmässigt och spelmässigt. Och det tror jag kan vara bra, va? Och sen har du två matcher också då i tillägg till de två som du kan använda lite mera tid till att spela med pucken och kanske spela in vissa situationer och liknande saker. Så att, jag tycker den här uppdelningen då med de här matcherna, Kanada först och Finland sen på nyårsafton, där, va, jag tror att det är rätt bra väg att gå för att spela ihop laget och få in de olika momenten i de olika delarna och få en utmaning redan på vägen till fram.
Ja, det är väl ingen slump eller kanske att Sverige börjar ju mot Lettland den 26 december, den ser ni på Sveriges Television. Och sen då så är det match också, match 2 den 28, då är det Tyskland-Sverige, den ser ni hos oss på TV6 och Viaplay. Sen då ökar man tempot, möter Kanada den 29 och sen på nyårsafton så är det match mot Finland. Så spelschemat ligger ju rätt för Sverige och det ska väl vara så när man är hemmanation. Men vad säger du om du tittar med blicken över junior-VM, Erik? Och kvaliteten som du har sett de senaste säsongerna och väva in det i hur du tror det kommer gå nu?
Ja, men det är ju enormt hög kvalitet. Alltså, spelarna är ju så välutbildade. Vi har ju pratat om det många gånger här i Viaplay Hockey Podcast. Att, ja, men från tidig ålder, det är fysträning och det är alla färdigheter, individuella färdigheter som de guidas i från tidiga tonår och kommer ju upp och... Vi har ju sett, om vi ser svenska ögon, också, Axel Sandin Pellikka, han öser in mål. Han har gjort 8 mål i SHL och dunkar in de flest powerplay-mål i ligan, tror jag. Och såklart flest av juniorerna, där han, bland backarna, där han i powerplay så kommer bli en nyckel. Han var ju bra redan i fjol. Han hade lite problem i defensiven, men jag tycker att han har utvecklat den i Skellefteå under den här säsongen och... Han blir ju viktig och sen är det ju till Håkan Södergrens glädje väldigt många högerskyttar. Framförallt bland backarna som det är den stora styrkan tillsammans med de två första kedjorna forwards. Jag vill bara säga, vi kan väl gå in på att det är ju några storstjärnor som inte kommer spela som det alltid är. Som redan har dominerat junior. Alltså Leo Carlsson som gör det så bra i Anaheim kommer inte spela. Men Shane Wright i Seattle, Fantilli i Columbus, Poitras i Boston... Krasinski i Chicago och Logan Cooley från Arizona. Det är ju några spelare, framförallt kanadensare då, som de inte har med de som annars hade kunnat dominera. Men jag ser favoritskapet har USA i den här årskullen. Tätt följd av Kanada och Sverige. Finland har ju tyvärr några frånvaro av sina stjärnor. Alltså Aaron Kiviharju, den är unga backen, är ju tyvärr skadad. Och Jesse Nurmi också borta. Och sen Topi Ronny som kommer att vara inte tillgänglig heller. Så att de har ju några bra. Så Finland har lite för många bra spelare borta, tror jag, för att blanda sig in i guldstriden. Jag vill bara säga en sista historisk tillbakablick. Sedan 2012 när Sverige vann. 2011 vann ju Ryssland. Sen dess är det bara Kanada, USA och Finland som har vunnit. Och Ryssland och Belarus är ju av förklarliga skäl inte med, vilket ju är helt rätt. Men det gör ju att kvaliteten är ju lite svagare än vad vi har sett för 3-4 år sedan. När alla var med. Och det innebär att Sverige har ett gyllene läge att göra det man gjorde 1981 och 2012.
Ja, det är ju, man landar ju alltid på de där årtalen. Varje år man sitter och börjar läsa på om junior-VM. Okej, gulden, Tre Kronor har ju tagit sina guld, men juniorkronorna bara 2 stycken. Och det blir ju den här ständiga frågan år efter år, Håkan. Varför det bara är 2 guld? Det är ju rätt extremt med tanke på konkurrensen. Det är inte jättemånga nationer som slåss om de här guldmedaljerna, precis som Erik är inne på.
Nej, och vore man riktigt konspirationsintresserad nu så alltså skulle man kunna påstå att det handlar ju om hela tiden det här som jag pratade om i svensk hockeyport, om att ta bort serier, tabeller, man får inte vinna i vissa moment och man alstrar kanske inte det där riktiga argusögat och sikta på första platsen, utan vi är lite mera i den där åldern. Distré och det är kul att spela och ja, vi kanske inte riktigt är lika giftiga och härdade som kanske nordamerikaner framförallt är i just förmågan att vinna viktiga avgörande matcher.
Men har det pågått sedan 1981 då, menar du?
Nej, men vi har ju alltid haft en liten kultur eller okultur som många också hävdar här, att vi ska försöka att förringa det här tävlingshetsen och det som i många fall av negativa skäl följer med i den tävlingshetsen. Föräldrar, selektlag, toppningar, olika former av speciallag för att man ska liksom hitta vägar till att bli proffs snabbt och riktigt, va? Och lite den delen också kanske har på något vänster inverkan att vi ser ju här att det blir färre och färre av de stora stjärnorna som får lira junior-VM när de är som bäst, utan de rycks lite tidigare från de här årgångarna för att de är för bra helt enkelt. Handlar de inte NHL så handlar de kanske i något annat lag. Och då blir det inte de här spetslagen. Det som man alltid sa om att förr var det ju det. JVM var ju det stora grejen, för där var det faktiskt den enda hockeyturneringen där de bästa i de här åldersklasserna mötte varandra, för då var alla superstjärnor med. Ni nämnde ju det VM i Malmö där. Både Eichel och McDavid var väl med där till exempel, som var tidigt i sina karriärer. Mm. Så att Filip Forsberg, Ristolainen nämnde ni allting sånt där, va? Så att det har ju också kanske urholkat den här turneringen lite, eller rättare sagt visat hur bra utvecklade juniorer är nu för tiden. Egentligen så är det ju så att det är 18-turneringen som är den där alla junior, bästa juniorerna är med fortfarande, för då har de inte hunnit bli proffs, de flesta i alla fall inte. Men det har gått så långt med utvecklingen på unga spelare och de är så fruktansvärt skickliga. Och sen har det lite med sådana här salary cap att göra också i vissa fall också, för de är billiga. Men det har gått så långt faktiskt nu som sagt, så att man börjar urvattna egentligen de här junior-VM-lagen också, tyvärr.
Håller du med, Erik?
Ja, det här var ju intressant ämne. Vi skulle kunna prata en hel podcast om de här sakerna. Men det vi ser oavsett, det här problematiken var ju långt innan man tog bort tabeller för upp till U12 och sådär. Utan vi har ju sett det här. En aspekt som jag vill bara tillföra är att Sverige har ju vunnit 2 U18-guld. Som Håkan också är inne på, de senaste åren, bland annat den 04-kullen och Raymond-kullen också med Holtz och gänget vann ju också. Det är ju de två första på U18-nivå, så det är ju bra. Det innebär att de kan vara som bäst när det gäller som mest. Sen är det ju en fråga, när man kommer från de där åldrarna 16-17, vad händer då när man då ska upp och förhoppningsvis få spela många minuter på seniornivå? Många hamnar ju där så att säga mellan stolarna. De får för lite istid på seniornivå, säg ett SHL-lag. Då finns det undantag som Sandin Pelleka och Lekkerimäki och några till. Men annars är det många som hamnar i, okej, det blir för lite istid i de positioner som de sen ska leda laget i under ett JVM till exempel. Och jämför man då med kanadensiska spelarna och så, då har de i den miljön de är, oavsett om det är i juniorligan eller var de spelar, så är det fler betydande minuter. Och det tror jag också är en faktor som är viktig. Jag kollar på det guldlaget från 2012.
Uh-huh.
Alltså vilket lag. Backarna, Jonas Brodin, Oskar Klegblom, John Klingberg, Patrik Nemeth, Fredrik Claesson, Mattias Bäckman, Petter Granberg. Och sen forwards då, Filip Forsberg, Max Friberg, William Karlsson, Johan Larsson, Jocke Nordström, Rickard Rakell, Ludvig Rensfeldt, Mika Zibanejad med flera. Alltså, ja. Och det var ju spelare då som spelade väldigt betydande minuter i sina lag då. Och så hade de Roger Rönnberg som coach och Ola Berggren tror jag var med som mental coach också. Vila i frid. Mm. Men det här är ju en jäkla stor fråga som är viktig. Men en sak som vi kan enas om, hoppas jag, är att samtidigt som att man har bredd, att man vill ha med så många som möjligt upp så länge som möjligt och spela hockey, så måste man också stimulera de som har det här extra drivet, som har det här extra tävlingsinstinkten och vill utmanas. Och det är därför vi ser de här lite parallellverksamheterna nu i svensk hockey med selektverksamhet och det. För det är ju nästan ett symptom på att det som tyvärr ibland bedrivs inne i föreningar ger inte nog med stimulans. Och det här är ju det jag menar. Det här är ju en jättestor fråga. Men man ska kunna både ha bredd och elit samtidigt. Jag vet att det inte är det lättaste, men det behöver man verkligen. För att det är ju eliten av eliten av eliten vi ser som spelar junior-VM till exempel.
Ja, nej, vi har varit inne på det väldigt många gånger i podcasten också. Det finns ju inget facit riktigt heller, men det är anmärkningsvärt det där att det bara då har blivit två guld med tanke på hur många spelare vi har där borta i NHL, hur många svenska spelare som har spelat junior-VM då, att man inte riktigt har fått ihop det. Men det finns en gyllene chans, en möjlighet här i Göteborg då att göra någonting stort och ta det tredje guldet då. Det är verkligen efterlängtat i så fall. Jag tänkte vi skulle luta oss tillbaka, bara ta en liten resa genom det här laget, och eftersom Håkan får inleda så börjar vi på forward-sidan. Håkan, hur ser det ut där? Det är en trupp som släpps under onsdagen. Vi spelar in den här podcasten på tisdagskvällen, så vi får ju spekulera lite då, men vad tycker du om forward-sidan? Hur ser den ut?
Ja, förutom Leo Karlsson där så saknar man egentligen ingen. Det är lite osäkert på vissa kort, men alltså du har ju den här berömda kedjan som vi har varit inne och tangerat nu med Läckemäker, Ögren och Östlund då, som är, vad kallar de, Djurgårdsgänget då. De kommer ju antagligen att spela ihop och vara de som kommer att lira i stor första powerplay då. Och så har de till exempel då Sandin Pellika och Salomonsson, eller om du väljer någon annan back bredvid i första powerplay. Så att jag tycker spetsen har vi väldigt väl, va. Sen är det ju lite så vad man väljer från lagledningens sida att bygga upp det. För du måste ju ändå tänka på att du kan ha väldigt mycket skickliga puckspelare. Och det har vi oftast i svensk lag. Men du måste ju också ha några sådana här riktiga grinders som är tuffa och stora, va, och bryter lite mark. Och det är ju frågan om hur du formerar laget. Vi har väldigt många puckspelare, men man kallar det så. Du har ju killarna uppe i heter han Unge Sörum uppe i Leksand till exempel, som har sett väldigt spännande ut och sånt där, va? Ja, det finns en andra Edström, alltså alla de här killarna som kommer från Frölunda, Born, Stenberg och allting, skickliga spelare allround. Lite svårt att veta om de är riktigt offensiva, defensiva, tvåvägsspelare, powerplayspelare och sånt där, men de är otroligt allround allting. Och det är frågan om, så att säga, är det bra eller dåligt? Ja, det beror alldeles på hur du formerar laget och hur du tar ut spelare. Men det är, som sagt, du har Wahlberg ner från Malmö till exempel, va? Bystedt, Linköping, det är tuffa killar som tar lite fart, och Ögren i första femman där är ju inte heller att leka med, första kedjan och så. I och med att han är rätt fysisk spelare generellt också. Så att de sista två, tre spelarna kan faktiskt bli rätt avgörande vad man tar ut för typ av spelare. För det har vi upplevt några år tidigare, att det kan bli väldigt diskussioner runt vissa av de spelarna, för att man vet, vissa säger att den skulle varit med eller den skulle varit med. Men det är ju frågan också, så här, vem väljer lagledningen att ta för typ av spelare? För det är det faktiskt som kan avgöra i såna här turneringar, vad man kan spela med för spelare mot det laget som man förväntas spela om i semifinaler och eventuella finaler.
På tal om typer så är det ju alltid viktigt, och framförallt i landslagshockeyn så har det varit stort fokus på centerpositionen. Hur ser det ut där, tycker du, om du bara går in specifikt på den delen, Erik?
Alltså det är en extremt stark centersida även utan Leo Karlsson. Hade han varit med hade det varit en av de starkaste i mannaminne, men nu är han ju inte det, utan då är det Noah Östlund som var så bra redan i fjol och som har tagit stora kliv under Jörgen Jönsson i Växjö. Tyvärr är han ju skadad sedan några veckor, så hoppas han kommer tillbaka och kan spela helt ohämmat, för det kommer de behöva. Sen Filip Bystedt, Linköping, fortsätter också utvecklas och var ju riktigt bra i fjol också i junior-VM och kommer bara bli bättre. Och sen är det de Håkan ner, David Edström i Frölunda född 05, Sebbe Forsfjäll, Skellefteå, också 05, och Fabian Wagner, Linköping. Jag tänker alltid på Frank Wagner.
Ja, men gillar ju Wagner. Han var sevärd i fjol också, eller hur?
Exakt.
Ett JB.
Jag gillar också. Jag gillar Johan Falk-filmer också. Jag såg om dem här för någon vecka sedan, så det kan jag rekommendera. Men nog om det. Så centersidan är, alltså den är superstark. Det är Harald Lyckne-klass på den, man säger så. Rundqvist-klass i stort sett. Så
att, men där är det ju alltid så när du tar ut sånt här landslag. Alltså, du har väl egentligen, om du tittar på dem som man förväntar sig ska bli uttagen, så har du väl egentligen 6, 7, 8 spelare som kan spela centers.
Ja,
och det har exakt. Vi alltid haft i landslaget. För att man tar ut de bästa spelarna, de bor, alltså allround talangmässigt. De brukar hamna som center, eller center ute forward säger så att de kan få spela på bägge positionerna. Så att där har man ju alltid liksom en dold reserv om det behövs, så att de kan hoppa på och bli center.
Ja, nej, men...
Exakt, och det är det som är, kollar vi på de framgångsrika då, typ när Kanada vinner OS eller World Cup, då har de ju 9-10 forward som är naturliga centrar också, men det är bara 4 som kan spela i laget. Så det är en jätteviktig poäng, och det är därför också centersidan ser så stark ut i det här juniorkronelaget.
Och Erik, du menar att vi ska säga Edström, alltså om en svensk spelare. Vi höll ju på att dividera om Mattias Samuelsson, kommer du ihåg det för något år sedan, där Kjell Samuelsson som pappa, då landade vi på att vi sa Samuelsson, tror jag, ett tag där, till vi ändrade det igen. Men här ska vi alltså säga Edström, är det så?
Det är alltså 11, det är 21 dagar kvar att dividera om det här. Men tills vidare säger jag då Edström.
Ja, men jag tror att du har rätt i det faktiskt. För pappan är väl amerikan, eller hur?
Ja, precis. Ja. Kan jag bara få dra målvakterna snabbt?
Ja, gör det.
Och här är vi bortskämda med... Ja, men Kalle Lindbom i fjol var ju så bra ända tills bensinet tog slut i sista matchen. Innan dess var det Jesper Wallstedt, Kalle Klang... Det var Hugo Skorpionen Anefelt. Alltså det har varit väldigt starkt målvaktsspel senaste åren. Nu är det Hugo Hävelid som har fått väldigt sparsamt med speltid i Djurgården. Nu fick han spela häromdagen och vann mot Almtuna, var det var, Håkan. Grattis! Mm. Och viktigt att Hugo får komma in och spela. Han drillas av Fredrik Mikko där i Djurgården. Och förhoppningsvis kan Mikko trolla till det. För att han tränade även Kalle Lindbom i fjol i Djurgården inför junior-VM. Men... Hugo behövs. Han vann guldet med det här 04-laget i U18-VM. Så han har rutin att vinna guld. Bakom honom, vi behöver inte gå in närmare, men Tellin från Björklöven, Björn Bjurling kör ju med honom där uppe. Han ser riktigt bra ut, tycker jag, Melker Tellin, 05-a. Så honom kan man luta sig mot nästa år. Men han kommer med i år, tror jag också. Och sen Kevin Riedler från Djibou Fighting Saints kommer också komma med. Alexander Hellnemo var ju så bra i fjol, gjorde match i Skellefteå. Rögle värvar honom, lånade ut honom till Kalmar. Men han har inte fått att stämma alls under hösten. Så att det känns lite avlägset att han kommer med. Så att Hugo Hävelid, Melker Tellin, det är de två som... Junior-krona går med i första hand, tror jag.
Ja, och det är lite guldglans över Hugo Hävelid som ju var med när de vann U18 där. Så att det finns ju mycket exakt. Att förlita sig på där. Det brukar alltid vara grymt målvaktsspel, men vi har blivit bortskämda på backpositionen också. Att den har varit oerhört stark de senaste åren. Hur är det den här upplagan, tror du, Håkan?
Ja, det skiljer inte så mycket faktiskt från tidigare. Man får nog lägga mycket av ansvaret faktiskt, både offensivt och defensivt på backarna, för att jag tycker att det är vår starkaste lagdel. Erik nämnde det från början, va? Du har ju Sandin, Pelikan, Salomonsson där uppe från Skellefteå. Hävelid, tvillingbrorsan då, som är lirare i Linköping, även han då, eller lirare i Linköping han nu. Pettersson, Fransson där som har från HV-killen som utlånat i Nybro och spelar mycket. Och så Lillkjome uppe från Leksand då. Johansson tror jag också kan vara bra, va? Men det är som sagt mycket högerskyttare, mycket spelskickliga, lite den här Erik Karlsson typen av spelare som fortfarande egentligen då, som sagt, dominerar i svensk spel. Mycket spel med puck. Det gäller bara att de släpper pucket till forwards lite också, så kan bli tempo i spelet, va? För att som sagt, det kan vara risk för att man håller i den för länge nu när man hamnar mot framförallt de transatlantiska lagen på stor is. Så det finns mycket tid att hålla i om man vill, men det hoppas jag att de inte ska göra. Men backsidan, jättebra så att säga. Vissa spelare har tagit ett smart kliv ner en division och spelar i hockeyallsvenskan och spelar många minuter dessutom, vilket gör att jag tycker att det ger också lite tecken på att de är smarta, spelintelligenta.
Aj, jag blir väldigt jag har bara optimistisk här.
En varning.
Ja, kör Erik.
En varning där. Det är ju Kalle Odelius tyvärr blev ju skadad. Så han hade ju varit given, så han kom inte med. Tom Villander såg jag på nära håll. Han är i Boston University nu. 05. Han såg jag på nära håll i Rögles J20 i fjol. Och ja, då var han var väldigt bra tycker jag. Så jag tror att Tom Villander kommer komma med istället för Kalle Odelius. Då. Enligt rapporter därifrån Boston så har han utvecklat det defensiva spelet också. Vilket kommer behövas. Ursäkta Niklas, det här är ju nackdelen med Skype. Att ibland bryter vi in i varandra.
Det får man göra.
Överseende med.
Det är podcast och ska det bollas så använder man namnet Villander. Då får man bolla hur mycket man vill. Det brukar bli långa matcher. Villander 82 i Paris till exempel. Men du, om vi
du är frisk igen.
Ja, eller men man bara bollar vidare just kring det här optimistiska snacket från er sida här. Var landar vi då om vi har en ranking 3-2-1 på junior-VM-lagen? Håkan, om du får inleda, skicka iväg en serve kring detta.
Kanada, Sverige, USA.
Kanada, Sverige, USA. Erik, följer upp med.
USA, Kanada, Sverige.
Ja, men nu var det 3-2-1. Nu sa du från fel håll. Hörde han, Erik? Eller att han sa det. 3-2-1 sa han ju. Herregud. Ibland så måste man ju vara som i förskolan.
Jag hörde ju Jakob Josef som körde en lista. Jag tänkte det var nya tider. För han började ju med ettan. Och fick ingen reprimand. Jag tänkte fan vad underbart.
Nu kan han är ju junior. Han är junior.
Okej, förlåt. Men börja om Håkan. Nummer tre. Vem tar du på tredje plats?
Kanada.
Ja.
Sverige tvåa. USA favorit.
Ja, vad bra. Det tyckte jag var väldigt bra gjort. Men jag kan ju inte ta samma för då får jag sparken av Gide.
Du brukar vara bra på att tippa, Erik.
Ja, precis. På tredje plats, alltså i ranking.
Mm.
Det säger jag Kanada. Nej. Jo. Nej, det är fan också. Nej, men jag säger faktiskt likadant. Jag säger att USA är favoriter och sen strax tillbaka kommer Sverige och Kanada.
Ja,
förlåt.
Och jag slängde...
Hur många räddningar hade Hugo Hevelid i den matchen i finalen där på U18? Han hade 50 räddningar. Ja, vad var det?
Ja exakt. Ja. Det var över 50 vänner. Våra vänner på SVT, Chris och jag tror var Jonas, de var lyriska med all rätt. Alltså han spikade igen. Det var en otrolig match där de öste in mål i powerplay. Sverige och Hugo stod på huvudet.
Ja. Och jag slänger in Tjeckien på bronsplats då bara för att jag ska vara lite annorlunda. Jag kan inte lika bra. Mycket hockey som er, men Tjeckien var bra senast. Kanske ni minns där de tog
vi
sig.
Vi tackar för pengarna i kaffekassan.
Eller hur?
Det var trevligt att du var med.
Ja, tack. Man har ju inga pengar längre. Du får en swish sen, Håkan. Det får du alltid vid juletiden.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du, vi lämnar junior-VM. Vi kommer hinna tillbaka till det såklart. Det börjar ju inte förrän den 26 december, så gott om tid att fånga upp det. Men en annan glädjande nyhet, Erik, du var ju inne på det både på Twitter och eller på X som det nu heter och Instagram, det här med halsskydden då, att det blev ju ett krav på många ställen. Sen så la du till direkt efter att det borde ju såklart vara ett krav även på seniorsidan, att det ska vara en regel som säger att alla måste bära halsskydd. Och nu kommer den, eller hur?
Ja, det var, men det är ju väldigt glädjande. Vi har ju pratat om det här under flera års tid. Det var ett junior-VM där 2019 eller 2020. Vi satt, du och jag, Valentina i studion och gjorde en ganska utförlig genomgång. Varför det är så viktigt att ha. Ungefär som ett säkerhetsbälte i bilen när man är ute och kör. Så länge det inte händer någonting, då är det lugnt. Men direkt det händer, då räddar det liv. Och så är det med halsskydd också. Och nu är det bra. Alltså, fruktansvärt det som hände Adam Johnson. Det är ju mest... Ja, men tragiskt som man har sett på en hockeyplan tillsammans med det som hände Bengt Åkerblom då på 90-talet. Men att det ska behövas en sån fruktansvärd grej igen för att alla ska ta sitt förnuft till fånga. Och det är ju de med makten som måste sätta reglerna, och det är ju jättebra att att det nu blir obligatoriskt alla i internationella hockeyförbundet matcher. Det innebär junior-VM och det innebär ju senior-VM och ja, men alla möjliga. Det är bara NHL som en fristående liga som kör sina egna regler. Men de kommer också inom, tror jag, närmsta 5 åren förändra det här. Men just nu får vi glädjas åt att JVM kommer att bli obligatoriskt och även senior-VM. Vad har du för info där från CCM?
Nej, men jag tog kontakt med CCM, med Martin Sofie som jobbar på CCM. Ja. För jag tyckte det var lite märkligt skrivet att det var en ny regel. Men den skulle ju först gälla då när leverantörerna hade fått fram halsskydd så att alla kunde använda. Då tänkte jag, halsskydd, det har funnits för fastän sedan jag lirade hockey. Det kan ju inte vara någon svår grej att få fram på det sättet. Så jag kollade med Martin på CCM och frågade hur kommer det bli här då till dam- och herr-VM, alltså seniorhockeyn. Och han skrev tillbaka då, ja, både till dam- och herr-VM så kommer det inte vara några konstigheter. Då kommer det finnas halsskydd. Det var ju nämligen så att när den här tragiska händelsen hände i Storbritannien så var det massvis med länder som köpte upp alla halsskydd som fanns. Alltså de tömde lagren. Så att de har ju fått nyproducera. Däremot så finns det ju halsskydd i de svenska butikerna för att Sverige har ju alltid legat långt fram där med att halsskydd är ett måste och ett krav och en regel. Så att där har det ju aldrig varit några konstigheter. Men både senior-VM på herrsidan och damsidan så ska det finnas halsskydd, så att det ska inte vara något konstigt. Så jag vet inte varför de går ut och skriver så riktigt i IHF med att skylla lite på leverantörerna där, utan det kommer finnas halsskydd. Så att det är ju skönt, så att då kan man ju stöka av det, och det känns ju som att man bara puff, andas ut lite, Håkan. Det är klart att alla ska ha halsskydd och inte bara juniorerna som måste ha det nu.
Nej, precis. Det känns ju mer och mer självklart, så att säga, när det blir inte bara den olyckan så att säga, utan det är ju incidenter lite till och från som man nu blir uppmärksam på, så sagt. Men jag tror också att internationella, när de går ut med sådana här direktiv eller informationer, vad man ska nu kalla det, så är det också en signal till många, inte bara de ordinarie leverantörerna av utrustningar och sånt där, utan att man är intresserad och ser att det kanske tas fram nya alternativ på utrustning. Va? Jag sa ju förut att det finns ju till exempel en polotröja, en gammal hederlig polotröja så att säga. Va? Du kommer ihåg de här gamla med trygghansar på eller olika reklam. Alltså även en sån kan i visst fall hjälpa, för att den tar bort den här skarpheten i skridskon, som sagt. Så att alla sådana saker kan ju vara bidragande. Så att det där att det inte finns skydd, det tror jag det liksom ska man ta med lite nypa salt. Det finns alltid sätt att skydda sig. Mm. Och det är klart att börjar man då göra polotröjor eller de här kevlarskydden som man kan lägga upp på halsen, så är det är en självklarhet egentligen. Så att jag tror som sagt att det finns en öppenhet för att ta emot nya idéer, nya tankar, nya utförande på hur de här skydden ser ut. Vilket jag också tror många spelare skulle uppskatta om de fick vara med att utveckla halsskydden.
Så som med TJ Oshie ungefär i Washington, eller hur, Erik? Han håller ju på stenhårt med det här.
Precis, TJ Oshie är delägare i ett företag som gör halsskydd. Och...
Ja, men skönt.
Ja, men det är kanon. Allting utvecklas. Om man inte är så rädd för utveckling så uppdaterar man och utvecklar och så blir det bättre.
Ja, sen är det ju såklart tragiskt att det ska gå så här långt som det nu har gjort då. Och det har ju varit... Under många, många, många år, det pratade vi också om i podcasten här för något avsnitt sedan. Men till det som sker på isen istället, för du var ju vaken i natt, alltså natten till tisdagen, Erik. Viktor Hedman, match nummer 1000. Vad såg du på isen i Tampa?
Jag såg kärlek till en av de största svenska spelarna genom tiderna, men också en numera Tampa-legendar. Han... kom in i klubben tillsammans med Stamkos och Le Cavalier gjorde sin 1000:e match, och som han gjorde det, de förlorade ju med 1-8 mot Dallas här om natten, och nu vänder de och vann med 4-0. Om man vill veta vad spelartruppen tycker om Viktor som lagkamrat, då kan man se den prestationen de gjorde. Alltså alla ville göra det till en speciell festkväll för honom, och han stod ju där med fru och barn och pappa Olle och mamma Elisabeth och Johan och Oscar-bröderna och ja, men hela familjen, den kärleken. Och vi har ju hyllat Viktor Hedman så många gånger, men just det han står för, den här enorma hockeyhjärtat, alltså allt det bästa med, tycker jag, med ishockeyn står han för. den här otroliga lagkamraten som offervillig och sätter egentligen laget alltid först. Och sen så bidrar med det han är bra på så att laget har chans att vinna. Och utanför är han som en nallebjörn och jättesnäll och schysst. Så att, ja, men det kom en tår man fick se. Och sen läste jag pappa Olles brev där då. Jag vet inte om ni läste det, men det var jättefint. Han skrev på Tampas hemsida om hur stolt han var att vara Viktors pappa. Och att ja, men, från de här första skären på uterinken. Han kunde ju åka till uterinken där. Från Fäbovägen där så åkte de ju längs asfalten som då var snöbeklädd med is. Och sen spelade de där ja, men, dygnet runt i stort sett. Och det som är så otroligt häftigt är ju också att se att, eller som Olle skrev också, att han är ju samma kille på många sätt. Den här ödmjuka, otroligt snälla killen utanför som har lärt sig leva med de extrema kraven som det är att vara den superstjärna han är. Han har väl blivit nominerad 6 gånger till Norris Trophy, vunnit 1 gång som bästa back, vunnit Conn Smythe Trophy i slutspelet som mest värdefull, vunnit 2 Stanley Cup, vunnit VM-guld 2017. Så han kommer att stå där som en av svensk hockeys absolut största när vi summerar hans karriär. Men det här var ju en jättestor milstolpe.
Och just den här milstolpen, Sörgren, är just att göra 1000 matcher. Och han är 17 svensk att göra det. Men att göra det i samma organisation, det är coolt. Det är en 7:e spelare att göra. Så det är inte så många svenskar som har gjort det. Vad tänker du kring Viktor Hedman? Du har ju följt hans karriär från start i stort sett.
Jag brukar alltid säga det. Och du kan ju nicka instämmande. Du behöver inte säga att rakt ut. Men det är bra att vara lillebror ibland. Liksom, att få sträva upp och vara bättre än storebröderna. Ja. För att det kan nog vara en av anledningarna till att han blivit bra. Viktor, som sagt. Och just som du säger det. Att kunna vara framförallt på något vänster så viktigt. Så att du i dessa tider också får fortsätta spela. Med väldigt hög lön i ett lag som egentligen skulle behöva lite kanske föryngring lite här och där, eller rättare sagt man skulle behöva få in lite mer kvalitet, lite djupare laget, för att det är väl kanske ett av de mest framtunga lagen i NHL nu, där Viktor från backplats egentligen ska fylla både 1, 2 och 3 positioner. Så att det visar ju återigen som sagt att han inte bara har vad man kallar det, spetsat till och blivit kanonbra, utan han har blivit bredare i hela sitt register också. Det är inte bara toppen han utvecklas på. Han har ju så många olika förmågor att spela i så olika situationer, vilket gör att han är mer eller mindre oumbärlig fortfarande efter 14 säsongen och 1000 matcher. Det är inte ofta som man kan säga de spelare, för de, efter 1000 matcher, då brukar de vara på väg lite neråt i karriären. Jag upplever inte riktigt så det på Viktor Hedman än så länge.
Nej, och jag bara säga en grej. Jag minns tillbaka när jag var målvaktstränare i Tre Kronor 2010. Då var ju en ung Viktor Hedman med Erik Karlsson, Jakob Markström, och Viktor tyckte det var så kul att stå i mål. Så ofta innan träningarna så tog han på sig Jakobs grejer. Plock och klubb och sen klubba. Och så stod Jakob och sköt lite handledsskott på honom i omklädningsrummet. Och han tyckte det var så roligt att vara keeper. Och mamma Elisabeth, det här har jag berättat förut. Han var ju målvakt till han var 9 år. Men då mutade mamman att du får en ny hjälm och nytt galler om du blir back istället. Och då valde han det och så blev han back. Och resten är historia. Men det Håkan är inne på, det som jag har pratat om det här förr, men att man är beredd att lägga ner jobbet. Och jag har ju sagt, Jocke Detner, fystränare som han tog kontakt med efter 2012 VM, när det inte gick så bra. Kommer ni ihåg det VM:et i Globen? Mm. Det gick inte så bra för Viktor.
Han var som en finlandsfärja.
Ja, precis. Han gjorde ju, vad behöver jag utveckla i min fysik för att kunna spela på världsnivå? Jag vill bli världens bästa back. Vad behöver jag göra? Och det fortsätter han ju kalibrera. Så nu när hockeyn har blivit ännu snabbare, då finjusterar han även fysträning på sommaren. Vad han behöver göra för att bli ännu snabbare de första 3 skären, de första 5 skären. Att kunna spela 60-90 sekunder, vila 60 och så upprepa det. Alltså repeterbarheten i den här högintensiva hockeyn. Så att han lägger ner jobbet. Sen var han lite trött om ni minns efter 3 raka finaler. De hade ju inte riktigt kunnat återhämta sig och träna upp sig varje sommar. Så att de åkte ut tidigt i slutspelet. det var bra för Viktor, och tror jag, för då fick han en lång sommar när han kunde bygga upp sig rejält igen. Och nu är han ju tillbaka på den här nivån att han är med i diskussionen om ytterligare nominering till Norris Trophy.
Ja, och han är ett Tampa som verkligen får slita där på den östra sidan. Blir det slutspel, tror du, Håkan?
Det är nog hugget som stucket det, va. Det är rätt så tufft på den sidan om USA, som sagt. För att du har rätt så många lag som är intresserade av att komma på de där fyra, va. Och några lagen överraskar ju både positivt och negativt. Och Tampa har väl varit, som sagt, lite på av. Det har inte varit den där stringensen. Det har problemet med att det har bara släppt sig skadad, va. Mm. De har väldigt mycket fram och luta på point och coacher och offensivt, och deras powerplay måste stämma för att de ska vinna. Och så har de sådana djupdykningar som de hade mot Dallas här och matchen innan, 1-8. Alltså, det är inte den typen av resultat som ett blivande mästarlag brukar ha. Så att jag är lite skeptisk faktiskt till Tampas eventuella slutspelschanser. Jag tror faktiskt att i början på säsongen så tippade jag att Tampa inte skulle gå till slutspel.
Ja, jag minns faktiskt det, så det kommer jag ihåg i stort sett.
Ja,
på den här östra sidan, och du ger oss en liten resumé, Rick, en överblick. Den behöver inte vara allt för lång, men ändå. Vad hände?
Nej, jag ska ge en kortis.
Det är kört. Han är färdig.
Jag pratar om Atlantiken inne på, och där är det ju Detroit som vi får säga ändå har överraskat. De har missat slutspelen 7 år i rad, men Lidström och gänget säger att nu bör de vara redo för att ta sig dit. De är 29 poäng just nu på slutspelsplats där. De är 2 poäng före Tampa med 3 matcher färre spelare i Detroit. Så just nu har de slagläge, men det är ett maratonlopp. Bara spelat drygt en fjärdedel av serien, men det kommer att bli faktiskt på håret, tror jag också. Mycket är nyckeln att den stora katten kan göra vad han gjorde i natt, spika igen totalt och komma tillbaka till sin vässina form. För då är det ju, då ger han ju laget chansen att vinna varje natt.
Och det är Vasilevski du pratar om.
Ja, Vasilevski, förlåt. Våra kära poddlyssnare.
Såg du bortamatchen mot Dallas när han stod, ja, när han släpptes efter 6 mål? När han stod där och så tittade åt båset, så kom det ut, jag tror det var Calvin DeHaan som kom ut och pratade med lite. Och så skakade han bara på huvudet 4 gånger och tittade på båset. Jag går inte ut. Då stod han kvar 2 till. Va? Så att, ja. Det är något, han har ett rätt tjockt pannben, den där målvakten.
Exakt, han har det. Och han har inte riktigt tajming. Jag tänkte bara, det ser jobbigt ut. Han kommer tillbaka från sin ryggoperation. Tajmingen stämde inte alls, släpper in alldeles för många puckar innan Jonas Johansson fick komma in då i sista perioden där i 1-8-matchen. Men sen kom han tillbaka och spikade igen. Och det har vi ju sett med Vasilevski. Även när de vann 20 och 21, då var han ju, han förlorade ju aldrig 2 slutspelsmatcher i rad. Så pannben på den stora katten, det kommer att behövas. Annars är det ju det här Toronto. William Nylander har haft en svacka efter succén i Stockholm. Det har inte alls varit lika mycket poäng. Och Toronto är ju just nu där också på gränsen till att ta sig till slutspel. Så spännande också. Vi måste prata botten bara snabbt. Buffalo och Ottawa är ju missräkningar, liksom Columbus. Det är ju de tre som är stora missräkningar, får vi säga. Men ibland jäckar ju skador. New Jersey Devils har haft sina skadeproblem på tongivande spelare. Får de tillbaka dem i full kraft, så kommer ju de också hota uppåt i Metropolitan. Men summa summarum, för att göra det här kort. New York Rangers ledda av Panarin, Zibanejad. Adam Fox tyvärr skadad, men de ser ju ruskigt starka ut. Tortorellas trupper överraskade på slutspelsplats nu med sina 28 poäng. Varsågod, Gide.
Ja, det var den östra sidan. Då har vi en klar överblick över den. På den västra, vad händer där, Håkan?
Ja, det är tajtare för tillfället i alla fall på den västra sidan, och ovissare faktiskt om slutspelsplatserna där, va? Det är väl egentligen, jag skulle vilja säga att det är Colorado och Dallas ser väldigt starka ut. Vegas ser också väldigt starka ut. Men sen är det rätt så hugget som stucket, skulle jag säga. Vancouver spottar ju upp sig lite. Los Angeles har vi räknat med ska gå till slutspel. Men där är det Edmonton som ligger och skrotar lite. Och Minnesota får vi väl säga också, som kanske trodde skulle vara lite högre upp. Men de har ju bägge gjort sina tränarbyten nu. Har lagt in lite konstgjord andning här och tag och börjat vinna lite. Så att om de får upp farten också och kommer ner bakifrån, då kommer det bli väldigt ovisst. Förutom så att säga Dallas, Colorado, Vegas, LA så jag tror jag var. Arizona har överraskat hittills. Vancouver tycker jag också har studsat till väldigt bra där. Så att, jag tror att den västra sidan kommer bli tuffare att komma till slutspel. Eller ovissare om vilka som går till slutspel på än på den östra sidan.
Ja, det är Vegas som glider på. De har fortfarande det där Stanley Cup-ruset och bara vinner och vinner då. 37 poäng har de då. Vancouver 2 är den divisionen med 33 och Kings 3 med 31. I detta nu alltså. Men tillbaka till öst. Det är det som är härligt att vi bara kan bolla lite fram och tillbaka. Så för den stora nyheten var ju Patrick Kane väljer alltså Detroit. För det var väl ett eget val, eller vad tror du, Erik?
Jo, det var ett eget val. Vi var inne på det i NHL-studion när vi satt för några veckor sedan, att många lag har ju kontaktat honom. Han har pratat med Toronto, Buffalo och Dallas med flera. Men det landar på Detroit, och enligt egen utsago så är det ju dels fanns spela med en organisation där det är anrika, det är vinnande organisation historiskt sett, och Iceman och Lidström och de här legendarerna rattar Red Wings för tillfället. Och sen så är det ju att han får spela också med sin tidigare lekkamrat Alex DeBrincat. De hade ju bra kemi i Chicago. Och nu var frågan, Håkan, din höft känns bättre nu, va? Är du redo för golf? Frågan är om...
Jag kommer vara redo när det är dags, ja.
Exakt. Och kommer Patrick Kanes höfter, som också opererade, vara redo när han ska in och spela liksom tuffa minuter och göra skillnad? Det såg inte alls bra ut i Rangers innan den operationen, och han måste ju kunna liksom briljera i powerplay och inte bli en liksom en säkerhetsrisk och ett sänke som han blev i New York. Men om den här höftoperationen har varit lyckad och han verkligen kan bidra med sina silkeslena händer och geniala framspelningar, då kan han ju bli faktiskt tungan på vågen för Detroit att kunna ta sig till slutspel. Vad tror du, Håkan?
Jag är skeptisk. Det här är ju i det som jag sagt, att det här är samma typ av operation som Niklas Bäckström har gjort, och ett par stycken andra spelare också. Och det visar ju liksom inte någon positivt utfall egentligen, inte i alla fall om vi tittar på Bäckström, va, som med stora sannolikheter är färdig som hockeyspelare då, med tanke på vad att han fick avbryta sin comeback egentligen. Så att jag är lite osäker, va, för att höft det är så sagt, jag är ju mitt uppe i det där eländet, va, med träning och se liksom vad fort det går, till exempel att överbelasta och träna för mycket här plötsligt. Nu har ju de en annan apparat runt omkring sig än vad jag har, men höfterna är som sagt, det är ett stort ingrepp. Även om de har gjort det på ett väldigt bra sätt, så vet jag förstår, och lite annorlunda än vad min höftprotes är, så att säga. Här lägger de ju in lite, vad ska man kalla det, lite dämpning i, för att inte de här benytorna ska ligga och greva mot varandra, och så karvar man ur lite ur den ordinarie benet då. Så att jag är fortfarande skeptisk, va? För det är ett så stort ingrepp på en spelare som behöver, så att säga, den här sista centimetern, sista skridskoskäret, den sista grejen för att alltid ligga före motståndarna. Och jag undrar verkligen, alltså, ålder, operation. Jag börjar med att vara skeptisk, och sen blir jag positivt överraskad om han klarar det.
Men vad har han att vinna på att komma tillbaka igen där, Håkan, i så fall? Han har ju vunnit allt som
gått
att vinna.
Alla vi spelare som har hållit på med det här vill inte sluta, Niklas. Titta på dig själv, va? Du är ju 50 snart och var ute och jogga på kvällarna bara för att du tror att du är 44.
Jogga? Jag är inte världens bästa hockeyliga.
Det är det roligaste som finns. Inte frivilligt i alla fall.
Nej, men man vill ju ändå hålla en viss nivå när man gör det. Nu var han ju Rangers senaste, det blev ju ingen succé där, utan han ställer rätt mycket på spel här, eller sätter rätt mycket på spel, eller vad känner du, Erik?
Nej, sluta nu.
Nej,
han har
ingenting.
Ju vunnit allt, han är så bra, han kommer vara i Hockey Hall of Fame när han slutar.
Såklart.
Han chansar, eller han offrar ingenting på det, så sätt. Det han offrar, så säga, det är hälsan, eventuellt.
Mm. Ja, jag tror ingen prestige eller någonting, utan han, om man inte kommer tillbaka på den nivån som alla förväntar sig, även han själv hoppas på, såklart, då är det ju, då kan han ju säga, men höften höll inte. Lite som jag såg på Viaplay Vinter, skidåkningen här. Om det inte går bra så är det ju alltid valla teamet.
Ja, då kan du skylla på det, precis.
inga bra skidor då. Nej, men jag tror lite som Peter Forsberg och de här extrema liksom tävlingsmänniskorna som ni två också kan räknas in i, försöker ju såklart så länge det bara går. Det är ju väldigt få som likt Lidström, ja men nu är jag på topp, jag är inte beredd att lägga ner jobbet än för att kunna leva upp till det här. Och då var han ju över 40 år och Kane har ju en bit kvar. Men Patrick Kane, just prestigemässigt och stolthetsmässigt, där har han ingenting att förlora. Utan det är att han vill så gärna komma tillbaka och spela på sin toppnivå när det är showtime varje kväll. Mm. Och kanske vinna, tänk att få vinna Stanley Cup med ytterligare en Original Six-organisation. Bara en sån sak.
Mm. Ja, ska vi häftigt se när de möts där sen också, när han kommer till Chicago igen. De har inte mött varandra ännu, va? Vi får hålla koll på det datumet sen, vad som gäller där mellan Chicago och Detroit.
Okay. Men du, ja? Bara, tror du själv att han tänker någonting på att han har mycket att förlora? Alltså rent prestigemässigt.
Nej, men jag tänker bara när man har varit...
Eftersom du ställer frågan.
Ja, men bara när man har varit på den nivån och kunnat leka med världens bästa försvarsspelare och göra det han ville, så vill man ju vara på samma nivå igen. Det var ju därför Foppa,
ja, just det,
när han kom tillbaka, när han märkte att han inte riktigt kunde göra det. Jag tror att det är lätt till att man börjar känna då att det är någonting annat som stör... Att det är en fot som spökar och det är något som skaver lite på något sätt. Men ja. Jag vet inte.
Ja, sen måste man också tänka på det. Alltså, du, från att vara i träning och klara att göra övningar och spela två mål på träning till att vara inne i ett matchtempo där du kommer in där folk har spelat 40-50 matcher redan på säsongen eller sånt där, va? Den utmaningen, den lilla utmaningen som är då, så att säga, skillnaden mellan träning och match i det momentet. Det är där jag menar, det är så lätt att känna på träningen, oj, det här funkar, det här känns ju jättebra. Så kommer du in i matchtempo och så uppfattar det helt plötsligt som att kanske saknar de där 2-3% som då kanske är höften, lite förbaskat.
Ja, nej, det blir högintressant att följa med tanke på att vi kunde se Detroit på nära håll, så är det ju ett intressant lag de håller på att bygga också. Kan man krydda det med Patrick Kane, så är det klart att det kan bli någonting extra för Red Wings som flyger fram kanske mot ett slutspel och nio. En annan som har kommit tillbaka från skadebekymmer, det är ju Filip Forsberg. Han är bäste målskytt nu av de blågula spelarna i National Hockey League. 13 mål har han gjort till dagens datum. Ska vi börja snacka 50 mål nu igen, Sörjan? Eller vad säger du? För några år sedan så var det alltid, Filip Forsbergs namn som kom upp.
Ja, visst, men kan vi inte bara börja på 40?
Men det är inte kul.
Så tar vi, om det blir 50 så får vi ta det då. Nej, jag tycker det är lite för tidigt. I och för sig, de har en jäkla bra line på gång där nu, som sagt, med när O'Reilly kom in, som sagt. Så att där finns ju förutsättningar. Bra powerplay också, som han spelar i, och får mycket istid, som sagt. Så att de där sakerna ligger till rätta för att han ska kunna ta 40 mål, som jag tror då. Och så får ni se att det kan bli lite bonus där också. Så att men de ser bättre ut. De har en offensiv inriktning med Brunett som coach. Han får mycket speltid. Han verkar fräsch. Bra förutsättningar för att det ska bli en lyckad säsong i alla fall, individuellt. Sen om Nashville går till slutspel och han kan få spela hela säsongen, det är jag däremot lite mer tvivlande på.
Vad tänker du, Erik? 50 mål, är något som ligger dig varmt om hjärtat?
Ja, det gör det. Och... jag bröt mönstret och sa att ingen svensk kommer göra det i år. Vi har några som kommer att vara över 40, förespådde jag, men inte 50. Jag är inne på vårt kära Elite Prospect och ser att just nu så är han, med den här farten så gör han 44 mål om den här produktionen. Han har gjort 13 på 24 matcher. Då landar han på 44 mål efter 82 matcher. Vi hade ju ett gäng i fjol som gjorde, Adrian Kempe gjorde 41 mål i fjol, Willem Nylander 40. Så hade vi Elias Pettersson och Mika Zibanejad på 39. Det var de bästa svenska målskyttarna. Och han kommer vara där uppe förhoppningsvis och nosa på 40. Och jag tror det som Håkan säger också, att jag slängde ut efter första premiärmatchen för något år sedan att Filip Forsberg, nu är det dags att göra 50. Mm. Och när Jonathan Lindqvist, vår eminenta reporter, ställde den frågan, och då såg man bara, då blev han lite obekväm direkt. Vi kanske inte ska börja prata om det ännu. För det blir ju bara en enorm press också om man ska börja tänka i de banorna. Utan sikta på 40 och hamna med i ett sju jäkla flow där på slutet, så kanske man kan hota Håkan Loob från 87-88 och göra 50.
Mm. Ja, men det är kul att han är tillbaka också. Han känns som en väldigt naturlig målskytt på något sätt, även fast han har det andra spelsinnet också och kan lira fram. Det ser man ju nu när han lirar med Nyqvist och O'Reilly, att det kommer sig rätt naturligt. Han får lite assistans nu också, vilket är nödvändigt då. Men det är kul när de svenska spelarna är där och hugger lite. Elias Pettersson är det uppe i toppen av poängligan också, även fast det är tufft att hänga med i Kucherov och de andra stjärnornas tempo. Se om man tar sig in på världsrankingen. Den kommer om en liten stund, för vi studsar in till SHL-världen också. Och där ser vi ju att Växjö Lakers fortsätter att vara med där uppe i toppen. Ett Lakers som är där år efter år, även då fast man tappar så många spelare, så bygger Evertsson upp ett nytt gäng som ska hota. Nu är det ju de som är på andra plats efter Färjestad. Såg någon intervju med Linus Omark, tror jag det var, när Luleå mötte väl Växjö. Han var så frustrerad, han fick inte fram några ord, han ville inte säga någonting, men man märkte att han var så uttråkad på att möta den här hockeyn. Är Växjö Lakers tråkiga med Jönsson-hockeyn, Håkan?
Svar ja.
Utveckla varför.
Nej, men det där är ju alltid liksom subjektivt, vad du är som människa, vad du föredrar. Frågar alla Växjö-supporter så älskar de ju det här spelet, för att de tycker inte det är speciellt tråkigt att vinna matcher, vinna titlar eller något liknande. Utan det är ju som sagt, du måste ju hitta ett spelsätt. Vi pratade ju om det lite, att du, alltså, klubbar är kända för vissa typer av spel och du har lyckats med genom tiderna och du har en spelidé som du ska genomföra. I det här fallet så nämnde du ju faktiskt det. Everson är ju egentligen den genomgående röda tråden i det här laget. Så han är ju den som egentligen som har implementerat det här. Sen har ju Sam utvecklat det och sen har Jörgen som har fortsatt och hitta det, eller lagt sig in med det spelsystemet också som passar väldigt bra. Och sen blir det ju något sånt här att Everson hittar ju den typen av spelare som hela tiden kan köpa den här idén eller fylla platser efter spelare som har försvunnit. Och sen har de några riktigt stabila pjäser som alltid är kvar. Josefsson hade du förut, nu har du Rosén där, du har Persson på blå linjer och liknande. Så att det finns ju som sagt både in i omklädningsrummet en metodik som är erkänd och som man utvecklar. Det finns i tränarrummet och det finns i sportchefsrummet. Så alla har ju köpt in den här trenden. Och som sagt, de tycker inte det här är tråkigt, för de gillar att vinna. Om motståndare tycker det är tråkigt, ja, då är ju hälften vunnit redan innan matcherna börjar. Ja. Man vet att det blir blodslit och bara liksom vinna närkamper i 60 minuter nere i Vida Arena. Så att, jag tycker de gör det bra, får vi säga. Sen hur länge de klarar att hålla det här spelsystemet och hitta de här importerna som fyller i, nya spelarna som fyller i hela tiden, det är en utmaning för Everson framförallt då.
Men lyssna på det här. Luleå-Växjö, så det är inte bara i Vida Arena det sker. Slutade 2-0 till Växjö. Skott den första perioden. Växjö 6. Luleå 0. Andra perioden så hade de 5 skott på mål. Luleå och Växjö hade 10. Och i tredje hade Luleå 10 skott och Växjö 9. Då när de gick före Luleå och försökte komma tillbaka i den här matchen. Men de förlorade alltså den här matchen med 2-0 och hade då 15 skott blev det, va? Eller vad blev det? Om jag räknar en gång till.
Titta på den där så ser du ju det. Det, är liksom, det går igen hela tiden. Det har gått igenom alla säsonger att det så här ser ut, va? Flest uddamålssegrar, flest få målsmatcher om man kallar det så. Så att, men det, alltså det är en metodik som de har lyckats utveckla och spela efter. Och framförallt så kan de sina roller. Mm. Och de nya köper in de rollerna de är tvungna att spela för att få vara med i Växjö. För att som sagt, där har du chansen att vinna.
Men du Erik, du känner ju Jörgen Jönsson och har jobbat med honom också. Hur intresserad var han av totalspelet hockey när han var aktiv också? Att det var en briljant hockeyspelare, det har vi ju koll på. Men jag tänker honom mest som en teknik och en smart spelare framåt. Även fast han var grym defensivt också. Men hur stor inverkan och påverkan hade han på det totala spelet när du jobbade med honom?
Vi skulle kunna ha en hel podcast av Sveriges mäste landslagsman, Jörgen Jönsson. Fostrad i Rögle, Ängelholm, precis som mannen där bakom, Jonas Bergqvist, Håkans gamla kedjekamrat. Ja, men Håkan är inne på det. Det är lugnt, metodiskt. Gör vad som behövs för att vinna. Inte underhålla. Bry inte om vad journalister eller publik tycker i bortalag. Utan gör enligt metodiken vad som behövs för att vinna. Och det är som att lägga en blöt filt över Linus Omark och motståndarspelarna. Och Jörgen för Eversson är ju liksom hjärnan, sportchefen som tar dit spelare som köper in i det här systemet. Och jag menar Kossila, Marcus Sylvegård, alltså det har ju blivit succéer. Men också att Jörgen bakom honom är ju Fredrik Helgen, Niklas Ram och sen Andreas Andersson, målvaktstränaren, Robert Lygbäck som kör fysen. Alla är duktiga på det de gör. Så att det de gör är att de har ett boxplay som är klockrent. Det ser nästan exakt ut som vi spelar när Jörgen var spelare i Färjestad. Det är lite på handbollsmaner. Man tar bort bortre sidan. Larm i år. Man kan alltid titta på kort sida. Man får alltid hjälp i rätt returytor oavsett om det är 5-5 eller 4-5. Så de släpper ju in extremt lite mål. Men det som blir, om vi kollar ur underhållningssynpunkt som en yttre betraktare, så blir det ju låghändelsematcher. Det händer ju lite. En 1-1 match i hockey kan ju vara ruskigt intressant om det blir mycket händelser runt målen. Men om det blir den här bara de är så otroligt skickliga på att ligga i rätt position. Om de vinner pucken, då håller de i pucken. Är det läge att vända snabbt, då gör de det. Men annars håller Joel Persson i, lockar upp motståndarna och så manövrerar de sig igenom, sågar sig igenom tack vare sin skicklighet. Men just den här, lite som en orm om man är ute i djungeln, slingra sig tyst fram, och när det väl behövs för en attack, då kommer attacken. Men annars gör det inget större väsen av sig. Så Växjöormen är där igen och de kan mycket väl vinna återigen. Men jag tycker det, om jag ser det på den positiva sidan, det är ruggigt kul att det är lite olika stilar som möts. Ja. Och nu är det ju, tänkte jag få se ett Färjestad, Rickard Wallin och Mitell och de hockeyhjärnorna som är smarta, möta de här Evertsson, Jönsson och hela gänget. Alltså det kan ju bli en oerhört häftig batalj för att det är lite olika system som möts. Så underhållningsmässigt, ja, det är tråkigt. Men det är inte tråkigt att vinna, det vet vi alla tre.
När var du ute i djungeln senast, Erik?
Bra fråga. Jag måste ut i djungeln igen. Det var länge sedan.
Asfaltsdjungeln.
Det lät som du var van som djungelresenär där. Du vet, som i djungeln där, när ormen slingrar sig lite. Vet du. Ja, men det är härligt. Det är snart djungelboken på julafton. Då får man ju se lite vilda djur igen. Ja. Men du, är det den blivande SM-finalen vi har att gå till mötes, Håkan? Färjestad-Växjö? Eller hur resonerar du?
Nej, jag är inte så säker på det faktiskt. Färjestad har ju alla odds emot sig, som sagt, för de kan bara misslyckas. Där har ju folk redan räknat in dem, i alla fall jag har räknat in dem både som segrare i tabellen här i grundserien och sen så i slutspel. För jag tycker de ser så pass robusta ut rakt över. De är som sagt redan ett färdigt slutspelslag, tycker jag, både på isen och så att säga, på laguppställning på pappret. Men sen är det här Norrlandsfönstret, tycker jag, växer sig starkare och starkare. Jag tror inte Luleå är räknat bort igen, fast de kanske inte har motsvarande förväntningar. Skellefteå har något nytt på gång, va? De kommer också att byta in några spelare där och har en rätt så bra trupp alltså på gång. Timrå kommer överraska, tror jag också, som sagt, va? Och så kan jag väl få räkna in Leksand också i Norrlandsfönstret där. Så att, jag är faktiskt, jag skulle kunna tänka mig att det blir en av de längsta finalerna norröver på länge faktiskt, i alla fall ett av lagen i framåt vårkanten.
Ja, du tror det? Så att det blir en Norrlandsfinal?
Mm. Ärligt. Nej, inte helt, men ett av lagen i alla fall.
Ett av lagen vill ha det.
Men tänk, på tal om tryck, Luleå-Skellefteå, såg ni den matchen? Vilket tryck det var där uppe. Det var i torsdags, tror jag.
Yep.
Jag satt och kollade, men härligt tryck. Det vore ju något alldeles extra. Den derbydrabbningen, om vi får säga så, i ett slutspel i alla fall. Det kan vara tidigare än en final, men att de går över 7 matcher. Bulan mot Robban Olsson. Vilken coachduell.
Ah.
Och sen vill jag bara gratulera Roger Rönnberg, som nu är den vinstrikaste coachen i elitserien SHLs historia. Han passerar ju Roger Melin där när de vann senast, Frölunda mot Oskarshamn med 1-0.
Ja, men det har kommit lite i skymundan.
Har han flest utvisningsminuter som coach också, eller?
Ja, det får vi kolla upp. Men 396 segrar hittills då för Roger Rönnberg.
Ja, det är jätterespekt. Vilken respekt. Men Erik, ja, du som känner honom så väl också. Uppståndelsen som har varit efter det där matchstraffet som han fick. Alltså, hur är han som person, Roger Rönnberg?
Ja, men Roger Rönnberg är... Jag älskar Roger Rönnberg. Alltså, ända från jag träffade honom i slutet på 80-talet. Han är ett år äldre än vad jag är. Och han blev ju tidigt coach, slutade och var där i Brooklyn Tigers. som en liten lillebrorsklubb eller lilla systersklubb till Luleå. Gick han in tidigt på coachbanan. Och han är ju en sån som, liksom jag också, lever lite med känslorna utanpå tröjan. Så han är ju extremt passionerad och nyfiken och vill ju lära sig nya saker. Och tävlingsinriktad, så in i bomben. Och samtidigt kämpar han ju med att hålla sig på rätt sida så att inte mjölken kokar över. Men det gör den ju ibland då. Och när han för en gång skulle då inte vara riktigt förbannad om de stora uttrycken, utan han hävdade själv att han inte hörde vad domaren sa, då blev han avvisad från båset. Och, men just hur han tar det, alltså han, jag tror han pendlar mellan att ha de här känslouttrycken och sen går han tillbaka och lugnar ner sig och shit, vad hände här nu? Mm. När han har börjat lugna ner sig och samla ihop sig, då gör han ju såklart eftertänksamma, alltså övertänkta utspel och pratar om, nej men det här, nu vill jag ha en ursäkt eller vad det nu kan vara. Och då har han ju hunnit samla sig. Men just det, man ser honom i båset eller precis runt matcher, där är ju adrenalinet och känslorna, det kokar ju honom. Alltså det brinner ju i honom, men just den profilen han är och vad viktigt det är att ha den typen av profiler också runt hockeyn. Jag är ju själv uppväxt med Lars Ostenbergström och Pelle Bäckman och de här coacherna. Man var alltid nyfiken, vad hände på presskonferensen? Rök de ihop igen? Det var det som var frågan när Osten och Pelle Bäckman och ja, men allt vad de hette på den tiden hade haft sin Trygg Hansa-polo på sig i båset. Och sen så var det väldigt, ja men ibland hårda gloser mot varandra. Men det tyckte jag, vi tyckte att det piggade upp ända tills Osten stod och hånade lite Mats Hallin och sådana i Malmö på isen. Så att då fick han ta skydd bakom våra backar då, Åkerström och dem. Så då sa de till slut, nu får du sluta skrika Osten för vi kan inte skydda dig längre. Så då släpper vi det fri till Mats Hallin och Lust och gänget. Så då lugnade han ner sig lite från båset. Lust. Men det var ett långt svar. Men han är ju fostrad uppe i Luleå, precis som jag är, av Osten Bergsten och den typen av ledarskap. Vilket är ju ett vinnande ledarskap. Men ibland är det lite Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Och ibland måste man vara det för att nå hela vägen.
Ja, det är inget snack om att han är en vinnare, Roger Rönnberg, som ju det kommit fram att han är i slutspurten givetvis av sin långa, långa karriär i Frölunda. Det kommit fram då att han ska lämna där 2025, var det väl? Och att det pratas om Zürich, jag förstår honom, att han vill flytta till den staden i så fall. Men jag blir alltid
där, har du varit.
Ja, det är en helt underbar stad och ett jäkla intresse kring hockeylaget också, sätter sig Lions. Men just att man blir lite skeptisk när det är så att 2025 så ska tränaren lämna. Det är rätt svårt, tror jag, att leda ett lag när man har en uttalad gräns till hur länge man ska vara i båset. Vad är din bild av sådant, Håkan?
Och det kan vara en utmaning som sagt, va? Men det kan du också styra genom att på inåt motivera din, liksom, att du vill avsluta på ett bra sätt. Jag skulle gärna vilja gå hela vägen ut med en vinst härifrån och kliva ut och som sagt som med en cigarr och en champagneflaska i dörren här på vägen ut till nästa äventyr. Och framförallt motivera spelarna på det sättet. För du kan ju se det på så. Det kan bli jävligt skönt att bli av med. Han tycker nog säkert några av dem. Vilket gör att då kan man ju så att säga ha den dialogen med folk. Alltså, och det där har du ju lärt dig när du är tränare på den här nivån. Att du kan inte ta alla över en kam, utan du måste liksom prata med några ledande spelare. Och sen börjar du liksom implementera de här tankarna, idéerna om hur du kan motivera dem. Om det nu är så att man ska sluta efter kontraktet går ut 25. Så att det tror jag är en liten utmaning i det större perspektivet. Vi ska ju komma ihåg faktiskt att Frölunda i det här läget gör en remarkabel. Det är ju nästan det laget i Sverige som har gjort någonting som kommer närmare här rebuilden, som man säger borta i Nordamerika, i och med att de kapade så många rutinerade spelare och så viktiga spelare som de gjorde efter förra säsongen. Så att jag tycker Roger Rönnberg, som kanske skulle ha varit förbundskapten egentligen om man tittar på det efter meriter och möjligheter, att han är en fördömt skicklig yrkesman. Mm.
Ja, men verkligen. Men det jag är inne på är lite om det hade varit den här säsongen som han hade spelat ut och sagt, ja men nu är det sista säsongen jag är inne på, men det är en säsong till sen, det är rätt lång tid faktiskt.
Men det är inga problem då. Alltså, spelare tänker inte så. Spelare tänker på sina egna kontrakt och får dem förlängda och får sin yrkeskarriär längre. Så sagt, det där är en lite förlegad tanke tycker jag faktiskt. Va? Sen att det blir spekulation om det här, det är ju bara för att Mark Crawfords kontrakt med Sears går ut 25 och Rönnbergs går ut 25. Och då är det någon smart kille som har kommit på, ja, men då kommer han flytta dit. Ja. Sen om det är så, det kan vi ju se, får vi se först 25 då.
Men välkommen till Schweiz. När jag var nere och jobbade i ett zoo där under 2 år som konsult så fick jag en ny verklighet framför mig. Typ, ja men den här backen, om 2 år så kommer han gå till Davos. Han har skrivit ett nytt 4-årskontrakt. Och först blev jag chockad. Vad tusan, så här...
Det är 1 år som gränsen är i Schweiz, arbetsreglerna. 1 år är det.
Ja men för, på den tiden var det inte det. Jag tror det kan ha varit annorlunda nu. Men då var det i alla fall... Det var så långt i förväg man fick besked. Och där var det ingen big deal. För alla var van vid det. Och i det här fallet, jag hoppas verkligen att Roger tar chansen att jobba där i Schweiz. För jag tror att han kommer trivas. Sen är det också vilken stab man får runt sig. Mm. Man måste ju ha ett bra gäng arbetsmyra runt sig för att kunna göra resultat. Ja. Men det får han förhoppningsvis. Och det var ju Henrik Lehmann på rakapuckar.com tror jag som skrev om det här första gången. Att han ska till Zürich då 2025.
Och ni vet vad som hände i Zürich 2026, eller hur?
Hockey-VM.
Äntligen. Och strök ju ett hockey-VM där. Pandemin tog ju ett grepp om VM och ställde in det för något år sedan när vi hade bokat upp hotellplats och allting. Så nu kanske vi får åka dit. Och det vet man ju aldrig. Det är lång tid till 2026. Lite spaning bara snabbt i Hockeyallsvenskan också. Så jag bara en liten reflektion där. Att man ser man på lagen från plats 9 och neråt. Almtuna 9, Kalmar 10, Tingsryd 11, Vikarskoga 12, Östersund på 13 plats och Jumbo är Västervik. Känns rätt synonymt att det skulle bli så här. Det känns att de fattigaste lagen, inte någonting på fötterna kring detta utan jag bara skickar iväg en sån här killgissning, att nu börjar det utkristallisera sig efter 21 omgångar och 23 för vissa lag till och med, att de inte riktigt hänger med de här stora lagen. Det är Brynäs som toppar, Björklöven den där, Mora 3, Södertälje 4, AIK är 5, Djurgården är 7, Västerås 8. Så smyger Nybro Vikings in då som 6:e lag, mycket tack vare Tommy Samuelsson tror jag. Men ändå, det var en liten spaning. Direktör, när du hör pengar och budgetar, då går du igång. Är jag på rätt väg tror du?
Ja, men det tror jag va. Du kan ju lägga in det också i storlek på arenorna, storlek på företagsindustri runt omkring, sponsorater, allting sånt där. Så klart som sjutton att Hockeyallsvenskan är ju en serie där livet balanserar på en knivsegg va? Framförallt ekonomiskt för klubbarna. Hur mycket de orkar satsa, hur många spelare de klarar att behålla och är de tvungna att skicka iväg någon eller har de misslyckats till exempel. Så att det är mycket, mycket mindre möjligheter så att säga, eller nej, mycket, mycket, mycket mera små möjligheter att lyckas tror jag som ett litet lag i Allsvenskan att komma högt upp än faktiskt var det i SHL, för SHL är det tätare mellan både ekonomin tror jag och möjligheten att komma till slutspel än var det i Hockeyallsvenskan. Där vet vi nästan vilka 7 lag som är 7-14 och vilka lag som är 1-7.
Och Djurgården då håller på och lyfter. Vi ska inte gå in för mycket i det. Vi har pratat väldigt mycket Djurgården i den här podcasten. Ja. Men de är verkligen på gång.
Honken och Heinz-effekten. Micke Holmqvist tog över Djurgården. De vinner och vinner. Pengarna, poängen rasslar in. Och förhoppningsvis pengar också i slutändan. Och John Heinz tog över Minnesota. Och de har vunnit 3 raka eller vad det är. Så att Honken och Heinz för hela slanten. Vi också gratulerar då Tony Mårtensson som har gjort ett förnämligt jobb i Almtuna. Han ska assistera Peter Jakobsen i Linköping.
Ja, är han dansk nu? Jakobsen?
Jag skulle prata gotländska men jag hamnade någonstans i Danmark.
Ja, och så säger vi grattis till Niklas Danielsson som blir ny sportchef i Almtuna. Så att det hockeypusslet, det läggs hela tiden och lyfts upp ibland.
Ja, men det var vackert att vi kunde ta upp det och Peter är ju gotlänning och inte dansk, förlåt.
Mm. Och så säger vi två grattis också till debutanterna i Tre Kronor till Swiss Hockey Games som spelas den 14-17 december. Det som plingar in är Filip Berglund i Örebro och Pontus Andreasson i Luleå är de som är med i den turneringen som vi faktiskt visar på TV3 och Viaplay. Nu blir det nostalgiskt va Håkan, TV3 in i bilden igen.
Får man en sån där kavaj med märke på bröstfickan då, eller?
Ja, men du kan vinna en bil. Välkommen tillbaka.
Jag behöver en bil. Jag vill vinna en ny Skoda. Jag vill vinna en bil.
Ja, det var ju alltid de här.
Du kan få ett bilvårdspaket kan du få vinna.
Ja, sök upp det på YouTube, den här härliga sketchen av David Helenius här, va? Tillsammans med Peter.
Peter Magnusson.
Magnusson. Ja, när de kör hockey-VM. När Håkan Södergren dyker upp där nere vid sargen också. Ja.
Det är så roligt.
Helt underbart. Du, vi ska avsluta den här podcasten med världsranking. Ni hade ju så mycket annat att jobba med den här podcasten. Så att jag tog helt enkelt den punkten själv. Och här kommer den. Och jag börjar från plats 5.
Förbereder på en nedsabling nu, för det här kan inte gå bra.
Nej, jag vet. Men enligt mig så ser det ut så här nu då. Han är tillbaka på listan. Han har varit borta ett tag. Alla har varit förvånade. Hur mår han? Är han skadad? Men 5:e plats, Connor McDavid. 29 poäng nu då. Och han börjar avancera. Jag tror att de andra känner flåset nu när Edmonton då ska börja accelerera, och de gör det i hjälp av Connor McDavid, stigande formkurva, men bara 5 alltså. 4, en annan lirare som nu verkligen har hittat formen igen. Panarin i fina New York Rangers den här säsongen. 15 plus 20, jag gillar att han är så jämn både med målskyttet och assistpoängen, Panarin. Så han är 4 i världen just nu. 3, mycket tack vare namnet givetvis också, Brock Besser. Det låter så härligt varje gång han gör mål också, och det gör han ofta. 17 mål han gjort, han toppar skytteligan i NHL. Han gjorde 18 mål totalt i fjol. Det kan man ju väga in då att han redan gjort 17 den här säsongen. Han säger ju såklart tack till de andra formstarka spelarna i Canucks också. 2, hittar vi en målvakt, Jeremy Swayman. Gick upp där. Ett mål har släppt de 2 senaste matcherna. Räddningsprocenten 93,20. Du har lärt mig, Erik, att det inte är den man ska titta sig blind mot. Men han vinner ju de flesta matcherna också, Swayman, och har ju det här samarbetet med Linus Ullmark som vanligt. Vem är då etta? Jo, det är ju en ryss till vi hittar på listan här. Nikita Kucherov, som han spelar hockey. Han toppar poängligan ganska lätt nu, känslan. 42 poäng. Och han känns som att han gör lite det han vill där ute på isen. Så där har du listan. Varsågod och kommentera, Håkan.
Ja, den får beröm godkänt. Jag tycker att du har hittat några riktiga godbitar där, va? Kucherov håller jag med om framförallt. Alltså, det är en fröjd att se han på banan. Det är inte alltid han lyckas med allting jag gör. Men liksom, även när de bara går till 8/10 helt riktigt, så säger jag att de 2 sista avgörande momenten så är det ju någonting som man bara egentligen skakar på huvudet av i många gånger. Han hade ett byte i förrgår natt. Jo, det var mot Dallas när de förlorade så mycket, så hade han ett byte där. Jag vet inte hur han klarar att göra de saker han gjorde med direkt backhandpassningar och allting sånt där. Men nej, han är värd ingångspengarna enbart han faktiskt.
På tal om att det är inte tråkigt att se hockey när de här på din lista, förnämlig lista, och Kucherov. Jag skrattar lite när ni pratar om honom, för John Cooper fick fråga för någon vecka sedan, coachen i Tampa, angående fysträning. Och han menar på att spelarna kommer ju förberedda, och Kucherov kommer ju inte se likadan ut som Braden Point eller i kroppen. Utan jag kan ju tvinga, han blir ju inte bättre för att jag tvingar honom att lyfta 20 pounds mer i bänkpress. Det var något sånt där han sa. Utan han kommer ju och briljerar ju med de färdigheter han har. Och vilken magisk spelare alltså. Han har bra stuk. Om ni vet vad stuk är.
Ja, jag såg när de låg under här, det var kört. Då hade han lagt bort klubban och satt i avbytarbåset med armarna i kors. Så här, du vet hur man gör när man sitter och är lite gubbsur. Så satt han på bänken och bara, okej, kan matchen vara slut nu då? Så jag kan dra härifrån och ta en bira istället. Jag har annat att göra helt enkelt. Men du, Erik, blev du förvånad när jag hade med Swayman? Var jag fel ute där?
Nej, det finns några som har varit ruskigt bra. Thatcher Demko i stundtals varit lysande. Men Swayman, alltså om man älskar målvaktsspel. Vi såg ju honom på nära håll när han spelade i USA. Han har så skönt flow i målet. Det är som att kolla på en vacker opera eller en dansuppvisning med din fantastiska dotter Freja. Alltså sån extrem koordination och kontroll på sin kropp. Så att jag är väldigt glad att Swayman är där uppe. Och den kärleken som är mellan de två bröderna som jag kallar dem, Ullmark och Swayman, är ju speciell och kan leda långt för Boston. Men tack för en fin lista, underbart snack killar. Kör hårt ikväll också Niklas, vi har en rolig hockeyvecka framför
oss. Ja verkligen, det är Champions Hockey League här, så jag ska kommentera Skellefteås möte med Färjestad 19.00 här. Så att det blir det att fixa till nu. Och sen så har vi ju NHL, bra tid både lördag och söndag. Det är Boston mot Arizona 19.00 på lördag, och sen på söndag NHL-studion tillbaka 18.00. Då är det Columbus, Florida. Håkan kommenterar den matchen och Erik sitter i studion tillsammans med Valentina. Det kommer bli hur trevligt som helst.
Underbart.
Så mina vänner, tack för den här podcasten nummer 366. Vi var tillbaka i studion också. Det känns rätt skönt att sitta här inne med en sån här mikrofon och samtala lite. Vejer och njotan.
Hoppas ljudet blev okej.
Trevligt som alltid. Trevligt som alltid.
Härligt att ha dig tillbaka, och det är väl den bästa reflektionen idag när Håkan går igenom med höftoperationen, och det lät nästan som du var på väg tillbaka till elithockeyn där. Vi kämpar för att du ska kunna komma tillbaka till NHL-studion, Håkan, är det okej va?
Jag kämpar för att komma tillbaka till golfformen.
Exakt.
Ja, den har det.
Gör det inga andra tankar, alltså. Det är golfen prioriterar, alltså. NHL-studion är en bit på vägen.
Håkan, det sitter inte i höften.
Jag ska återuppta golfen också, och jag utmanar er till sommaren.
Ja, då kör vi.
Välkommen ner till Ängelholm. Efter 2 års uppehåll så är bulten tillbaka också. Men det är länge kvar till dess. Njut nu, så ses vi till helgen.
Det gör vi. Och alla hockeyvänner, tack så jättemycket för att ni har lyssnat på Viaplay Hockey Podcast nummer 366. Ha världens bästa hockeyvecka, så ses vi och hörs vi snart igen. Hej, hej!
Andas och njut!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.